Kuggören nordväst 5. Brämö nordost 4, Lunge nord 11, Skagsudde nordost 7, Jennesklubb nord 6, Holmen och Bjureklubb ost 5. Peter Rönnskär ost 8, Rödkallen och Kemi 4 nordost 8 och så slutligen Storen nordost 4 meter i sekunden. God morgon från SMHI.
God måndag morgon på er och välkomna att dra igång den här sprillans nya veckan med P1 morgon. Pia Fridén och Ekots Katarina Boy vid studion. Nyhetsdags strax, Katarina.
Ja, det handlar om läget mellan Iran och Israel.
Ja, det är ett ämne som dominerar morgonen. Vår Mellanösternkorrespondent Cecilia Udén hör ni om det senaste i konflikten mellan Israel och Iran. Och vi har också med oss militärexpert. Och vi hör från USA om Trumps uttalanden om konflikten och det stora G7-mötet som börjar i Kanada idag. Men nu, nyheter med Katarina Boive och Ekot.
Iran och Israel i fokus när G7-länderna möts. Handgranater allt vanligare vid brott. Föräldrars inflytande över skolan måste minska, anser skolministern, och en lagändring är på gång. Och stort ansvar för villaägare med skyddsrum. Grannar ska få plats i händelse av krig. Ja, Iran och Israel fortsätter att attackera varandra. Under natten har Iran avfyrat robotar mot Israel och minst 3 personer ska ha dödats och ett 70-tal har skadats. I Jerusalem har höga explosioner hörts enligt en journalist från nyhetsbyrån AFP. Hittills har minst 13 personer i Israel dödats sedan i fredags enligt landets myndigheter. Och enligt Irans hälsomyndigheter har 224 människor dödats hittills i Iran där det inte finns några skyddsrum.
Från Iran bilder på blodiga människor som springer i panik eller ligger avsvimmade på marken. Det finns inga skyddsrum i Iran. Myndigheterna uppmanar människor att söka sig till tunnelbanan eller till moskéer och att inte sprida videoklipp på attackerna, vilket man gör ändå trots att hastigheten på internet begränsats kraftigt av regimen. Iranier är inte vana vid krig och även de som avskyr regimen brukar säga att åtminstone håller de krigen borta från oss. När terrorrörelsen IS var som starkast bekämpades den i Syrien och Irak. IS kom inte till Iran och konfrontationerna med Israel sköttes av Hezbollah i Libanon. Men nu är kriget här, sa en ung man som jag har haft kontakt med i Teheran. Jag har aldrig varit så rädd, sa han. Vart ska vi ta vägen? Jag ser långa bilköer med folk som flyr från Teheran nu, men min familj har ingenstans att fly. Israel har slagit ut Irans luftförsvar och Benjamin Netanyahu sa igår att Israel kan komma åt vilken iransk ledare som helst.
Attack their chief nuclear scientist working. It's like Hitler's nuclear scientist. Would you leave them? Of course not. We attack their top command because we're now over the skies of Tehran.
Vi har dödat kärnfysiker och Irans högsta befäl. Vi befinner oss i luften över Teheran, sa Netanyahu. Enligt amerikanska medier har Donald Trump lagt in sitt veto mot att Israel dödar Irans högste ledare Ayatollah Khamenei. Det vore inte någon bra idé, ska Trump ha sagt. Cecilia Udén, Kairo.
Och Iran och Israel kommer att stå högst på agendan när världsledarna inom G7 idag inleder sitt möte i Kanada.
Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens.
Donald Trump slog an en hoppfull ton innan han klev ombord på presidentplanet på väg till G7-mötet utanför Calgary i Kanada. Jag tror att Israel och Iran kan nå en överenskommelse. Det är dags för det, sa Trump och tillade att ibland måste parterna bara slåss färdigt först.
Sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.
Trump fick också frågor om hur han ställer sig till attackerna. Han ville inte svara på frågan om han bett Israels premiärminister att pausa anfallen mot Iran.
Have you asked Israel to pause their airstrikes into Iran?
Well, I don't want to say that.
När 7 av världens ledande ekonomier nu samlas för G7-mötet så är det krig och konflikter som kommer att dominera agendan. Förutom det akuta läget i Mellanöstern så väntas också diskussion om Ukraina och om man ska utvidga sanktionerna mot Ryssland. Både Frankrike och Storbritannien har signalerat att de vill ta upp frågan om tuffare sanktionsåtgärder. Ukrainas president Zelensky kommer också att delta på mötet. Ytterligare en fråga hänger som ett mörkt moln över G7-ledarnas sammankomst. Frågan om Trump kommer göra verklighet av sitt tullhot. Flera av ledarna väntas ha separata samtal med Trump just om tullnivåer och handel. Förutom USA och Kanada så ingår Japan, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien i G7. Mötets värd är den kanadensiske nyvalde premiärministern Mark Carney som också väntas markera mot Donald Trumps upprepade hot om att göra Kanada till en amerikansk lydstat. Gina Lindberg, Washington.
I Minnesota i USA har den man gripits som misstänks för mord på en delstatspolitiker från Demokraterna och hennes man enligt uppgifter till en lokal tv-kanal och nyhetsbyrån AP. Mannen ska ha gripits i ett skogsområde efter en omfattande polisjakt. Han misstänks också för mordförsök på en annan demokrat och dennes fru. Sverige så. Hittills i år har polisen haft en ökning av antalet ärenden med handgranater. De är redan lika många som under hela förra året. Bland annat hittades en skarp handgranat när förskolebarn lekte i ett skogsområde. Vi hör Johan Norberg, kommunpolis i Sigtuna.
Vi hittade några handgranater som var gömda här, som någon hade gömt undan.
Det var ett litet skogsområde precis utanför staketet i förskolan som det hittades en handgranat vid en sten. Det var några barn som var ute och lekte inte nudda mark här då, så att de hoppade mellan stenarna och då så såg förskolepedagogen att det låg vad som såg ut som en handgranat vid en av stenarna. Man tog in barnen snabbt och när polisen sen sparade av området här och sökte igenom det så hittades ytterligare handgranater. Det här är ett av runt 40 ärenden som polisen haft hittills i år om handgranater och det är lika många som man hade under hela förra året. Malin Nygren är chef för Nationellt bombdatacenter.
Vi ser en negativ utveckling när det gäller handgranaterna. Det trendar ju lite olika vad det är som är populärt i de olika kriminella nätverken. Just nu så ter det sig så att just handgranater verkar särskilt populärt.
Hur märks det då?
Ja, men det märker vi både på tillgången, vad som faktiskt används i de här olika explosionerna eller attackerna då mot bostäder eller personer. Men också i vad vi tar i beslag.
Redan förra året larmade polisen om att handgranaterna hade blivit vanligare. Och det bedöms bland annat handla om att de är lätta att använda och att det blivit svårare att få tag på sprängämnen från till exempel byggen. Vid förskolan där det hittades handgranater i skogen intill säger personalen till mig att de är tacksamma att allt gick bra. Kommunpolis John Nordberg.
Det är ingenting riktat mot just den här adressen på något sätt. Utan det här är ju någon som har sett ett tillfälle att gömma någonting här. Och tyckte att det var en bra idé. Och det visar ju också på hur lite konsekvenstänk de här förmodligen ganska unga människorna som får i uppgift att hålla de här handgranaterna då, eller som har fått i uppgift att göra någonting med de här handgranaterna, att de har ju ingen konsekvenstänk.
Det sa John Norberg som är kommunpolis i Sigtuna och reporter var Henrika Åkerman. Föräldrars inflytande över skolan måste minska och det ska ske genom en ändring av skollagen. Det säger skolminister Lotta Edholm efter P4s granskning.
Lärare idag är väldigt, väldigt trängda av föräldrar. Det finns mängder av vittnesmål kring det här. Och vi har också en skollagstiftning som säger att föräldrar ska ha ett inflytande över skolan som går alldeles för långt.
Är det så att en kommande skollag ska begränsa föräldrars inflytande över skolans arbete?
Ja, det kommer det med största sannolikhet att göra. Vi har ju ett utredningsförslag nu som vi arbetar med.
P4 storstadskanaler har i en granskning avslöjat att kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö portar bråkiga föräldrar från skolorna i form av tidsbegränsade tillträdesförbud. Detta efter att rektorer och annan skolpersonal utsatts för hot eller beteenden som skadat arbetsmiljön och försvårat undervisningen.
Jag tycker att det är sorgligt att det behövs.
Exakt hur föräldrars inflytande i skolan ska minska kan inte Lotta Edholm specificera, men i den statliga utredning som presenterades tidigare år föreslås att skollagen formuleras om så att föräldrar endast i begränsad omfattning ska kunna påverka sitt barns utbildning. Och redan till höstterminen så ställs hårdare lagkrav på att skolorna ska skydda sig från att obehöriga kommer in, vilket kan innebära låsta dörrar, passerkort, kodlås och taggar. Är det stängda skolor som vi ser framför oss?
Det tror jag man får räkna med i mycket högre utsträckning. Skolan är ju till för att vara skola. Det är ingen allmän plats.
Skolminister Lotta Edholm och reportrar var Thomas Heldmark, P4 Stockholm, Josipa Kesic, P4 Göteborg och Joel Sund, P4 Malmöhus. Mer än 3 år efter Rysslands invasion av Ukraina så fortsätter frivilliga från utlandet att söka sig till det ukrainska försvaret. En del drivs av ideologiska motiv men också av ekonomiska skäl. Colombianen med krigsnamnet Toretto som strider i Ukraina säger att han tack vare sitt jobb kan försörja hela sin familj i Colombia.
Bastante. Demasiado se apoya económicamente a mis seres queridos.
Jämfört med Colombia är lönen här toppen. Jag kan hjälpa min familj. Den möjligheten hade jag inte hemma, säger den colombianske soldaten Toretto. Här på en återhämtningsbas i Charkiv-regionen, 1000 mil från sitt hem. Det har snart gått 2 år sedan han bestämde sig för att ta värvning i det ukrainska försvaret. Ett land och ett krig han från början visste väldigt lite om. Jag hade sett det på tv, men sen hade jag också en kompis som redan var här och berättade hur det var.
Continuamente por medio de un amigo que llegó al inicio de la guerra a apoyar este país.
När Ryssland inledde sin fullskaliga invasion kom det tusentals frivilliga till Ukraina. Och nu drygt 3 år senare är fortfarande många av dem kvar i landet. Vissa beskriver det som en principfråga. Andra säger att de rotat sig här och tänker inte lämna sina vänner i sticket. Och en del, liksom Toretto, menar att lönen spelar en viktig roll. Också i Colombia var han militär och ingick i försvaret. Stred mot olika väpnade gerillagrupper, bekämpade narkotikasmuggling och organiserad brottslighet. Men det för en lön som han knappt kunde leva på. I Ukraina tjänar han långt mer, runt 30 000 svenska kronor. Och det är värt det, trots risken, menar Toretto. Ett 50-tal colombianska medborgare tros ha stupat i Ukraina. Toretto själv har flera skador. Det har varit tufft när man blöder men måste fullfölja uppdraget. Men att återvända hem är inget alternativ. Jag kommer vara kvar här tills kriget är över, säger han.
No ahora, en un tiempo. Quisiera cuando termine la guerra.
Och vad jag ska göra då, när det tar slut, då vill jag se havet. Här i Ukraina, säger Toretto.
Ir a Odessa a conocer el mar.
Lubnel Shanti, Charkiv.
Det försämrade säkerhetsläget har ökat ansvaret för villaägare som har ett skyddsrum på tomten. När Erika Sabba i Rönninge söder om Stockholm köpte sitt hus för 9 år sedan så fick han ett skyddsrum i garaget på köpet där grannarna ska in om det blir krig.
När vi köpte huset så tänkte vi nog inte så jättemycket mer på det. Sen nu med osäkerheten så är det klart att det känns ju mindre roligt med all skyldighet som man har att hålla de här ajour. Så här ser det ut.
Ukraina-kriget har aktualiserat frågan om Sveriges beredskap. Och familjerna Saba har fått sätta sig in i vilket ansvar de har om kriget kommer. På 48 timmar ska garaget tömmas på gräsklippare, cyklar, ved och allt annat som familjen har där inne. Och så ska skyddsrummet ställas i ordning.
Ventilation ska monteras upp. Sen finns det de här papperskärlen som du ser där. Det är ju då toaletter, hinkar, yxa, sådana typer av saker.
Att det finns skyddsrum i villagarage beror på att staten satsade stort på skyddsrumsbyggandet i villaområden i slutet av 70- och början av 80-talet. och då kunde privatpersoner få ersättning, ibland flera hundratusen kronor, om de byggde ett skyddsrum på tomten. Det finns över 9000 skyddsrum av den typ där villagarage ingår, enligt Anders Johannesson, skyddsrumsexpert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och de flesta av villägarna vet vilket ansvar som kommer med skyddsrummet, men inte alla, säger han.
Det kan ju vara så att de har köpt fastigheten och inte riktigt varit på det klara med att det är ett skyddsrum och vad som gäller.
I Erika Sabas skyddsrum finns plats för 60 personer. Och han har funderat mycket på hur det blir om kriget kommer och garaget blir fullt.
Det känns ju lite olustigt om man råkar ha en granne som är 61:a person på plats. Vi hoppas att vi inte behöver tänka den tanken.
Det säger villaägaren Erik Asaba och reporter var Ida Svansbo. Och mer om det här i podden Dagens Eko som finns i vår app Sveriges Radio Play. Och så vädret, idag passerar regn bort österut över Götaland och Svealand och det följs av minskad molnighet och en del sol. I Norrland dominerar moln och regn, men både i de sydligaste och nordligaste delarna av Norrland tidvis en del sol. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och 15 till 20 grader i norr, men lägre i samband med regn och i fjällen. Pia Fridén, du är P1-morgons programledare.
Ja, det stämmer, och programmet idag kommer domineras av konflikten mellan Israel och Iran. Vi har med oss en rad gäster, våra korrespondenter, men också militärexperter, freds- och konfliktforskare och Mellanösternkännaren Mikael Sahlin, tidigare ambassadör i Turkiet, är också med. För vi undrar ju då, hur ser en möjlig lösning ut och vad kan till exempel EU göra? Och sen såklart ekonomiekot som vanligt, idag med Filip Ramqvist. Du, Filip, hur har marknaderna reagerat på det som sker mellan Israel och Iran?
Ja, lite blandat får man säga. Igår stängde börserna i Mellanöstern. De rasade. Egyptiska börsen minus 4,6%, Qatar minus 3. I fredags så sjönk också de amerikanska börserna. Men nu här på morgonen, de asiatiska börserna, de har faktiskt gått upp. Och det är väl siffror från Kina som är bättre detaljhandel än väntat. Men i övrigt, oljepriset kan man alltid titta på. Det har ökat, och man kan jämföra med en månad sedan kostade ett fat nordkolja ungefär $60 fatet. Nu är det uppe i nästan $75, och det är ju oroligheterna som gör att det stiger i pris.
Tack för det så länge, Filip. Vetenskapsradion Elsa Östlund, stamcellsterapi är ett av ämnena.
Ja, för det pågår allt fler kliniska studier på stamcellsterapier på människor, och forskarna vill ta fram bättre behandlingar för bland annat Parkinsons sjukdom och epilepsi.
Sen har du en nyhet om maneter.
Ja, för det är forskare på Göteborgs universitet som har sett att maneterna kanske är lite konstigt formade eller inte ser ut att må så bra, så de får hjälp av allmänheten för att kartlägga det helt enkelt.
Mm, då vet ni vad ni kan göra i sommar ifall ni är i närheten av ett manetstim. Radiosporten, Samuel Selén, det verkar inte finnas något stopp för Mondo Duplantis, eller hur?
Nej, igår slog stavhoppsstjärnan till igen.
Nu kommer han springandes för 6:28. Mondo Duplantis, de sista stegen, sänker staven, hoppar upp där och han...
Ja!
Han är över! Och för första gången noterar han ett världsrekord i Sverige! Han gör 6:28 direkt i Stockholm!
Ja, 6:28, Duplantis nya världsrekord som han slog på Stockholms stadion igår. En kväll som också bjöd på ett Europarekord för Andreas Almgren på 5000 meter.
Mer om detta i Radiosporten. Kulturnytt levereras idag av Anna Moa Rutgersson, och du bjuder på nyheter om handgjorda datorspel.
Precis. Kulturnytt har besökt teamet bakom spelet The Midnight Walk, där allt spelet först byggs för hand och sen digitaliseras, vilket de själva beskriver som en liksom reaktion på AIs intåg.
Det är ju inte meningen att AI ska stjäla de yrkena och arbetsuppgifterna som är roliga, utan jag vill snarare bli lite motrörelse nu inom spel.
Mer om detta längre fram.
Kulturnytt, alltså idag med Anna Moa Rutgersson, ungefär en gång i timmen får vi höra nyheter om kultur. Och producenter idag, det är Pontus Håkansson och Helena Sjöholm, och då rullar vi programmet vidare. Ja. Järn- och stålindustrin är mitt uppe i ett epokskifte som kräver stora investeringar för att minska sina koldioxidutsläpp. Och en av dem som befunnit sig i stormens öga, det är statliga gruvbolaget LKABs vd Jan Moström. Nu går han i pension efter ett liv i gruvbranschen och han känner sig övertygad om att han har bäddat för att Sverige ska fortsätta vara en stark gruvnation. Och vår reporter Erika Sundén följde med honom ner i gruvan.
Lite
Vi är i Sveriges nordligaste kommun, Kiruna, och kör på en väg som går rätt ner i statliga gruvbolaget LKABs stora underjordsgruva. Här bryter de järnmalm nära en kilometer under markytan, förklarar Jan Moström, LKABs vd sedan 10 år tillbaka.
Hur hemma känner du dig i gruvvärlden?
Ja, men det är ju min värld. Den har varit min värld sedan jag var 20 år. Så det är klart att jag känner väldigt, väldigt hemma här.
Ja, det här med gruvor kan Jan Moström. Som vd för LKAB har han levererat 50 miljarder till ägaren staten. Och när han nu ska gå i pension har bolagets styrelseordförande Anders Borg bara gott att säga om honom.
Ja, han har varit en utomordentligt. Han kommer bli en legendarisk LKAB-vd när tiden går.
Men det betyder inte att det är läge att slappna av, enligt Jan Moström. Tvärtom är det här en tid när stora beslut måste fattas. För stålbolagen i Europa håller på att ställa om för att bli mer klimatvänliga. Annars riskerar de att få betala dyrt för sina utsläpp efter 2035. Och stålbolagen är LKABs kunder.
70% av vår volym går ju till masugnar i Europa. Och vi har ju en nära dialog med dem och de flesta säger att det kommer inte att finnas masugnar i Europa 2035 och något eller några år plus minus det. Det är 70% av våra kunder.
Nej, masugnar som finns i många av dagens stålverk släpper ut enorma mängder koldioxid och håller därför på att successivt bytas ut mot eldrivna ljusbågsugnar. Och i dem funkar inte den råvara som LKAB levererar idag. Där behövs stålskrot eller så kallad järnsvamp. Och den vill LKAB kunna leverera i framtiden.
Jag har ju varit en del nu i Bryssel och träffat ett antal, eller varit med ett antal högnivåmöten runt industristål. Och det är nog en ganska gemensam bild att det är den väg framåt som finns.
Kritiker har menat att LKAB borde bryta järnmalmen men strunta i förädlingen till järnsvamp. Att låta stålbolagen lösa den frågan själva eftersom elen i Sverige inte räcker till. Men Jan Moström säger att då riskerar LKAB att inte få tillräckligt betalt för sina produkter. Och på sikt innebär det att de tvingas stänga gruvorna.
Så det handlar ju om att göra gruvorna, höja lönsamheten och öka konkurrenskraft.
Att den malm som man faktiskt tar upp ur den här gruvan blir mer värd?
Det handlar ju om det.
Men konkurrensen om elen har hårdnat rejält i och med att andra industrietableringar i området också planerar att göra järnsvamp. Dessutom saknas fortfarande ett miljötillstånd för den planerade anläggningen. Så trots att projektet varit igång i 10 år så har LKAB ännu inte fattat det formella beslutet om att börja bygga järnsvampsfabriken. Beslutet skulle ha fattats i vintras men har nu skjutits på framtiden.
Det är mer en fråga om timing tror jag än, eller jag är helt övertygad än om det kommer att bli för. Bästa förutsättningar finns i Norden.
Men tror du att ert klimatfokus påverkas av omvärlden?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Däremot så påverkas ju takten. Så osäkert som det är nu så påverkar det ju industriproduktion, byggnadsproduktion, allt det som behöver råvaror. Vi har ju ett fruktansvärt osäkert läge nu finansiellt ekonomiskt. Så det är klart att den största påverkan den här osäkerheten har utifrån krig och handelskrig, det är ju att investeringar kommer man ju att vara väldigt försiktig med.
Men att bygga den första stora anläggningen i Gällivare skulle kosta omkring 30 miljarder. Och i en granskning som Riksrevisionen gjort av projektet framgår att det fortfarande finns osäkerhet kring elpriset och vad kunderna faktiskt är redo att betala för järnsvampen. Men det här kommer att klarna, säger LKAB, så fort de har fått alla sina tillstånd och vet när de faktiskt kan börja bygga. För då kan de också skriva avtal om sånt.
Det handlar hela tiden om ekonomi i gruvan. Hur ska vi klara av att göra de enormt stora investeringar som behövs i gruvtillgångarna?
Ja, klimatet är viktigt, men det är pengarna som styr. Så länge Sverige kan tjäna pengar på LKABs gruvor går de att motivera. Om inte, läggs de ner. Och med det lämnar vi gruvgångarna och åker upp till toppen av berget som en gång låg ovanför gruvan men som nu mest är platta, gråa högar av bergmassor.
Men när du står så här, vad ser du då? Ser du pengar eller ser du...
Ja, jag ser en fantastiskt vacker gruva.
Det är ju inte säkert att alla skulle titta på det här och säga att det är väldigt vackert.
Nej, men så är det. Men med en blandning av skoj och allvar så är det ju inte alla som uppskattar en gråbärshög mot ljus. Men det finns ju de av oss som gör det.
Det sa det statliga gruvbolaget LKABs vd Jan Moström. Och det var reporter Rika Sundén som hade träffat honom. Nu pinnar klockan på här mot 6:55 och då ska vi få tankar för dagen. Vi ska höra Arazu Arif som är poet, essayist, manusförfattare och regissör.
Jag drömmer natt efter natt att jag befinner mig på en plats där allt ligger i spillror. Luften är tät och tjock av damm. Överlevarna är få. De är hungriga. På ena sidan av konflikten står en stark militär och på andra sidan drabbas en försvagad och fördriven civilbefolkning. I drömmen har jag en strategi. Jag går till militären och utger mig för att vara en av dem för att sen kunna ge mig ut och försöka rädda civila. Jag ser människor begrava barn. Små bylten i vitt tyg med röda fläckar. Jag letar liv bland ruinerna. Jag hör skrik. Det luktar död. Som ruttet kött. Jag vet inte varifrån bilderna kommer. Det kan vara sånt jag sett på nyheterna. Det skulle också kunna vara mina egna minnen. Jag föddes på en krigsdrabbad plats. Mina föräldrar flydde därifrån med mig i famnen. Ett litet bylte i vitt tyg. Till en fredsförespråkande plats. Det neutrala Sverige. En fristad. Mina ögon är de samma. De har sett allt. Och i drömmen färdas min själ tillbaka till platserna där mänsklighet lyser med sin frånvaro. Jag har försökt undvika bilderna i nyhetsrapporteringen från dessa platser. Kanske är det därför drömmen återkommer. Jag vill känna frid. Men min själ vill inte blunda för verkligheten. Varje gång jag vaknar och tittar ut genom fönstret. En himmel fri från krutrök. Ljudet av fågelkvitter. En ny morgon där jag ännu njuter av min frihet i ett land som än så länge lever i fred. En gång var jag ute på bar. Jag träffade en man som bar ett örhänge i form av ett svärd. Nu är det krig, sa han, och vi ska vinna. Jag blev arg. Hur kan man vinna ett krig, sa jag. I krig finns inga vinnare. Låt dig inte luras av retoriken kring militär strid. Det blev dålig stämning. Men när jag mjuknade och med en vilja att mötas kunde förklara att meningen med livet är liv, inte strid. Slutade det med att mannen insåg. Inget som kostar liv är värt att fira. Det är heller inte någonting som är nödvändigt. Men hur har vi hamnat här? Det har hänt i samtal när den just nu brännande frågan om krig och fred kommit på tal. Att den jag talar med har uttryckt ett slags övertygelse om att våld måste besvaras av våld. Att nu är det som det är, och då kan det inte vara på något annat sätt. Jag växte upp i ett land som manade till fred. Nu hörs nästan bara röster för försvar, för att vara redo, för att svara med kraft. Men vad händer med en människa som alltid är redo att slåss? Och med ett samhälle som glömmer vikten av att leva utan rädsla, utan rustning. För att något ska vara möjligt måste man tro på det. Och jag vägrar sluta tro på fred.
Tankar för dagen fick vi där av Arazu Arif, poet, manusförfattare och regissör. God morgon du som just vaknat. Vi får strax ekonyheter, sen blir det ekonomi, eko och vetenskapsradion. Och sen har vi med oss vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén som ger oss en lägesuppdatering kring attackerna mellan Iran och Israel. Vi hör också USA-korrespondent Gina Lindberg om vad president Trump kommenterat konflikten innan han klev på planet till G7-mötet som börjar idag.
I Minnesota i USA bekräftar polisen nu att man gripit en man som misstänks för mord på en demokratisk delstatspolitiker och hennes man. Det rapporterar flera amerikanska medier. Mannen ska ha varit beväpnad när han greps i ett skogsområde efter en omfattande polisjakt. Han är också misstänkt för mordförsök på en annan demokrat och dennes fru. Iran och Israel fortsätter att attackera varandra. Under natten har Iran avfyrat robotar mot Israel och minst 3 personer ska ha dödats och ett 70-tal har skadats. Det innebär att hittills har då minst 17 personer i Israel dödats enligt landets myndigheter. I Iran uppges minst 224 personer ha dödats. Israel genomförde omfattande flygräder mot flera områden i Iran igår. Krig och konflikt dominerar dagordningen när 7 av världens ledande ekonomier samlas till G7-mötet i Kanada idag. Konflikten mellan Iran och Israel står överst på agendan. Det väntas också diskussion om Ukraina och sanktionerna mot Ryssland. Polisen får in fler ärenden som gäller handgranater. Hittills i år handlar det om runt 40 ärenden, lika många som under hela förra året. Ärendena handlar om till exempel attacker mot bostäder, men också om handgranater som tagits i beslag. Redan i fjol varnade polisen för att handgranater hade blivit vanligare bland kriminella nätverk. Och tusentals villaägare i Sverige har skyddsrum i sina garage, men alla vet inte vilket ansvar som följer med det. Det säger Anders Johannesson, skyddsrumsexpert på MSB till Ekot. Rummen måste ställas i ordning på 48 timmar om regeringen beslutar om höjd beredskap. Nu ekonomiekot med Filip Ramqvist.
Det statliga gruvbolaget LKAB måste lägga stora summor på nya järnsvampsanläggningar. Annars riskerar bolaget att förlora nästan alla europeiska kunder. Det säger LKABs avgående vd John Moström.
70% av vår volym går ju till masugnar i Europa. Och de flesta säger att det kommer inte att finnas masugnar i Europa 2035 och något, eller några år plus minus det. Det är 70% av våra kunder.
Ja, om 10 år trädde nya EU-regler i kraft som gör att det blir dyrt att släppa ut koldioxid. Och det gör att stålverk runt om i hela Europa just nu håller på att byta ut sina masugnar mot elektriska ljusbågsugnar. Och i dem funkar inte den råvara som LKAB levererar idag. Där behövs så kallad järnsvamp. Och den vill LKAB kunna leverera i framtiden.
Men krig och handelskrig har minskat världens fokus på klimatet och dessutom ökar konkurrensen om elen. Och LKABs beslut att börja bygga fabriken dröjer. Men det betyder inte att den inte blir av, säger vdn Jan Moström.
Det är mer en fråga om timing.
Och reporter, det var Erika Sundén. Börserna i Mellanöstern rasade igår efter eskaleringen i konflikten mellan Iran och Israel. Den egyptiska börsen stängde på minus 4,6% och Katarbörsen på minus 3%. Dessutom har oljan stigit i pris. Ett fat nordsjöolja kostar nu strax över $75. I övrigt på börserna, Tokyo hittills plus 1,2%, Shanghai plus 0,1% och Hongkong minus 0,1%. Stockholmsbörsen hela förra veckan minus 2,7%. En dollar kostar 9,52 kronor, en euro 10,98.
Tack för det, Filip Ramqvist. Nu är det dags för Vetenskapsradions nyheter, Elsa Östlund. Det ska handla om stamcellsterapier.
Ja, för nu pågår allt fler kliniska studier med stamcellsterapier på människor. Förhoppningen är att få bättre behandlingar mot bland annat Parkinsons sjukdom och epilepsi. Och stamcellsforskaren Malin Parmar vid Lunds universitet säger att utvecklingen går snabbt.
Det är ju nästan en explosionsartad ökning av antalet kliniska studier baserat på stamceller.
Honet, ja.
Och sen är här dina skåpskydd.
Hello.
På det här labbet jobbar Malin Parmars forskargrupp med att ta fram en stamcellsterapi mot Parkinsons sjukdom. Kollegan Maria Garcia ger just nu ny näringslösning åt cellerna som odlas i något som liknar lingondricka.
Hon har någon provrör här inne. Ja, där sätter hon till med pipett, ja.
Nu suger hon bort det gamla medlet och så sätter hon till nytt då.
Såna här pluripotenta stamceller kan utvecklas till olika celltyper. Just de här forskarna vill ha dopaminproducerande nervceller att transplantera in i en Parkinson-patients hjärna för att ersätta nervceller som dött. Och deras första studie på patienter ska bli klar senare i år. Det här stora klivet från djurförsök till tester på människor sker nu på bred front efter att den första patientstudien i världen startade 2010.
Om man tittar på var de sker i världen så är ju USA först och störst med 52 pågående studier. Och i Kina pågår det just nu 21 studier med pluripotenta stamceller, i Japan 7. Och det pågår en i Sverige. Och det är just den studien som jag leder då.
Men än återstår troligen flera år innan det finns färdiga behandlingar, säger Malin Parmar.
Jag tror att man kan ha höga förhoppningar. Men det måste få ta tid för att det måste vara säkert och det måste vara effektivt.
Sa Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap, reporter Sara Sällström. Och mer om hur stamcellsterapierna funkar i Vetenskapsradion idag 12.09. Superkondensatorer kan stabilisera elnätet genom att snabbt lagra och släppa ut energi, vilket ger en jämnare frekvens likt en elektrisk stötdämpare. Och forskning vid Mittuniversitetet visar att tekniken kan minska risken för stora strömavbrott, en lösning som enligt forskarna kunde ha hjälpt Spanien och Portugal tidigare i våras.
Ja, just för vattenkraften så använder man ju superkondensatorerna som ett buffertlager för att balansera frekvensen, där vattenkraftverket inte riktigt hänger med i de snabba svängarna.
Viktor Dölen på Mittuniversitetet i Sundsvall menar att elsystemet i Norden inte alls är lika känsligt som i södra Europa, där man har en större mängd solel installerat i systemen. Även om man i nuläget inte vet om det var exakt det som orsakade strömavbrottet på Iberiska halvön i våras.
Man har som arbetshypotes att det var från en frekvensdipp. Det kan ju leda till väldigt stora strömavbrott.
Men skulle spänningsfrekvensen variera allt för mycket kan det leda till strömavbrott även här, säger han. Därför kan snabba energilager, som till exempel superkondensatorer, vara viktiga för att stabilisera upp elnätet.
Ja, ifall frekvensen avviker för mycket så kan det bli ett stort avbrott.
Den här tekniken kan förutom i vattenkraftverk också i princip kunna användas i vind- och solkraftsparker. Och går forskningen bra kan den första installationen av superkondensatorer bli vid vattenkraftverket i Sollefteå.
Om vi kan visa på att det funkar på ett säkert sätt så kanske vi hade kunnat prova det i Sollefteå. Förhoppningsvis 2027 någon gång.
säger Viktor Dölen, doktorand vid Mittuniversitetet, reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Och sist om att forskare vid Göteborgs universitet nu vill ta hjälp av allmänheten för att leta, fota och rapportera in maneter, i synnerhet öronmaneter. Maneter fyller en viktig funktion i havets ekosystem och förändringar i deras förekomst och artsammansättning kan ha stor påverkan på samspelet mellan olika arter i havet. Men vissa forskare oroas nu för en ökad andel skadade maneter och maneter med förändrat utseende. En av dem är marinbiologen Kristin Appelqvist, ansvarig forskare för projektet.
Jag är ganska orolig faktiskt, för de verkar inte må bra. Jag ser att de löser upp sig och börjar simma konstigt redan nu i början på juni. Och de ska ju egentligen i det här frisimmande stadiet då, så varar de ju fram till september normalt sett, september-oktober. De ska äta och föröka sig, men de dör redan nu.
Kristin Appelqvist intervjuad av Mats Ottosson.
Tack så mycket för det, Elsa Östlund. Ja, under natten så ljöd nya flyglarm och explosioner hördes över norra och centrala Israel. Vi ska ha en liten illustration av det har låtit i Israel och Iran, den här nyheten som dominerar morgonen. Ja, som vi hör här under natten så ljöd nya flyglarm och explosioner hördes över centrala och norra Israel. Tre personer uppges ha dödats och flera skadats. Under natten bekräftade även Iran att tre underrättelsetoppar har dödats i israeliska attacker. Och efter helgen uppges då minst 224 personer dödats i Iran och Israel är siffran minst 13 döda, men siffrorna är osäkra. Med oss nu, Cecilia Udén, vår Mellanöstern-korrespondent. God morgon.
God morgon.
Hur är situationen just nu?
Ja, precis som du sa så har flyglarm hörts i Israel tidigt i morse. Och efter att Israel tog Iran med överraskning natten till fredagen så har intensiva attacker och motattacker fortsatt under helgen utan någon egentlig nedkylning i sikte. Förhandlingarna om Irans atomenergiprogram som pågick mellan USA och Iran har nu drunknat i ljudet av missiler och explosioner, där bostadshus i både Iran och Israel har träffats, liksom många militära installationer. I Iran finns det knappt några skyddsrum och människor uppmanas söka sig till tunnelbanan eller moskéer. Iranier är inte vana vid krig, och även de som avskyr regimen brukar säga att åtminstone höll regimen krigen borta från oss när terrorrörelsen IS var som starkast till exempel, så bekämpades den i Syrien och i Irak. IS kom inte till Iran. Och konfrontationerna med Israel har hittills skötts av Hezbollah i Libanon. Men nu är kriget här, sa en ung man som jag har haft kontakt med i Teheran. Jag har aldrig varit så rädd, sa han.
Mm. Och det är morgon i Mellanöstern nu. Vad kan vi vänta av den här dagen?
Ja, ingen deeskalering i sikte. Trump hoppas på en förhandlingslösning och har också sagt att USA kommer att svara med full kraft på en aldrig tidigare skådad nivå om Iran angriper amerikanska baser i Mellanöstern, som man har hotat med. Men de flesta experter tvivlar på att ett försvagat Iran skulle våga angripa amerikanska intressen. Att man kanske snarare hoppas på en diplomatisk utväg, men det skulle kräva att regimen i Iran erbjuds ett sätt att rädda ansiktet, att deeskalera utan att kapitulera. Och i Israel så ser man den här attacken som en stor framgång, även om experter ställer sig frågande till om Israel verkligen kan oskadliggöra Irans kärnenergiprogram utan USAs hjälp, utan de kraftfullare bomber som kan borra djupt ner i marken där de viktiga anläggningarna finns gömda i Iran.
Och vad har sagts från ledningen i Irans respektive Jerusalem?
Ja, Irans ledare säger att man inte kommer att återgå till något förhandlingsbord så länge landet attackeras. Det här är ju Donald Trump däremot hoppas på att ett försvagat Iran skulle vara mer villigt att förhandla. USA fortsätter att säga att man inte var inblandad i Israels attack, och det tror inte
Irans ledare på. Netanyahu sa igår att Israel kan komma åt vilken iransk ledare som helst. Man har dödat kärnfysiker och de högsta befälen. Vi befinner oss i luften över Teheran, sa Netanyahu. Och enligt amerikanska medier har Donald Trump lagt in sitt veto mot att Israel skulle döda Irans högste ledare Ayatollah Khamenei.
Vi återkommer till dig efter 8. Cecilia Udén, vår Mellanösternkorrespondent, tack så mycket för nu. Ja, i Kanada så inleds idag alltså G7-mötet. Donald Trump kommenterade läget innan han klev på planet för några timmar sedan. Han menar att en överenskommelse kan vara nära mellan Israel och Iran. Det berättade vår USA-korrespondent Gina Lindberg som jag talade med för en timme sedan.
Ja, han har markerat igen att USA inte är inblandat i attackerna mot Iran. Och han påstår att det är goda möjligheter att Iran och Israel kommer att nå någon sorts överenskommelse. Han sa det här för några timmar sedan när han var på väg ombord på presidentplanet för att ta sig till G7-mötet i Kanada som börjar senare idag. Så att han slog an en optimistisk ton och sa att jag tror att Israel och Iran kan nå en överenskommelse. Och sen tillade han att ibland måste parterna slåss färdigt först innan man kan nå en deal. Och det där är ju samma sorts formulering som han har använt för övrigt om Ukraina och Ryssland. Att de måste slåss klart innan man kan nå en överenskommelse. Sen fick Trump också frågor om hur han själv ställer sig till attackerna. Och han ville inte svara på frågan om han har uttryckligen bett Israels premiärminister Netanyahu om att pausa anfallen mot Iran. Där hade han inget svar.
Men hur mycket visste han om Israels attack i förväg? Har han sagt någonting om det?
Ja, han har sagt att han var informerad i förväg om attacken och han har uttryckt det som att han visste allt. Och vi vet ju också att han har haft kontakt med premiärminister Netanyahu flera gånger senaste veckan. Däremot är det inte klart alltså om Trump har gett någon sorts grönt ljus till det här agerandet från Israels sida eller inte. Och Trump-administrationen har ju varit måna om att väldigt snabbt markera att USA inte var inblandat i attacken. Marco Rubio, utrikesministern, gick ut med ett skriftligt uttalande blixtsnabbt efter den första attacken och markerade att det här var en ensidig attack från Israels sida. Och så skrev han att USAs prioritet är att skydda amerikanska styrkor. Så att det där kan ju, man kan ju tolka det som att de från USAs sida markerar någon sorts avstånd från det israeliska anfallet. Även om Trump då också har upprepat att vi står väldigt nära Israel, vi stödjer vår allierade, men han har inte rakt ut sagt att han också stödjer den här attacken, det här agerandet. Så att där har det varit tyst från Trumps sida.
Men i helgen så sa ju Trump till ABC News att USA kan komma att ge sig in i striderna. Vad menar han då?
Precis, han sa att det är möjligt att vi kan bli involverade. Och han uttrycker sig ju väldigt vagt kring detta. Det är möjligt, det kan hända. Och de här frågorna om USAs inblandning överhuvudtaget, de kommer ju efter rapporter om att Israel försöker få USA att engagera sig, att gå in i konflikten. Och vi vet ju som sagt att Trump och Netanyahu har haft tät kontakt, haft flera samtal senaste veckan, men Trump vill inte säga något om innehållet i de samtalen och han vägrar svara på om Netanyahu har bett honom att ta ett mer aktivt kliv in i konflikten. Så att det är vaga uttalanden, men utåt sett är budskapet väldigt tydligt och det är att USA inte är inblandat. Det här är ensidigt från Israels sida.
Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington, sa det när jag pratade med henne för en stund sen. Och vi fortsätter fördjupa oss i läget i Mellanöstern efter en natt där Iran bland annat uppges ha skadat Israels elsystem samtidigt som Iran bekräftar att 3 underrättelsetoppar har dödats i israeliska attacker. Anders Ekholm, doktorand och överstelöjtnant på Försvarshögskolan, är med oss nu. God morgon.
God morgon.
Hur betydelsefullt är det för Israel att man lyckats döda 3 underrättelsetoppar?
Ja, det är ju naturligtvis väldigt svårt att spekulera i, men om vi ser till den långa rad utav höga dignitärer, framförallt militära sådana som man har eliminerat systematiskt, så är det här nog närmaste personer som kommer på en sedan länge utformulerad mållista som man betar av i turordning och i prioritetsordning och kommer sannolikt fortsätta med den en bra stund framöver efter att man har öppnat upp den här operationen.
Men vad innebär det för Iran då att ha förlorat tre toppar, underrättelsetoppar?
Ja, alltså jag är ingen expert på Iran så, mer än i dess skepnad som en stor motståndare till Israel som jag har studerat. Men faktum kvarstår väl i det fallet att det är dåligt att tappa ansiktet generellt och kanske specifikt så i den här regionen. Och att man tappar ytterligare höga potentater på det här viset kan nog förmodligen vara så att man känner än mer att man måste fortsätta att svara. Att man så att säga kontinuerligt tappar ansiktet inför omvärlden och kanske framförallt inför sin befolkning. Jag tror att det är där man kanske är mest rädd om man ser ur regimens perspektiv att kunna behålla makten fortsatt.
Mm. Iran har ju genomfört robotattacker mot Israel under helgen där flera har dödats och skadats, så vi har kunnat se bilder från nedslag i bland annat Tel Aviv. Hur har iranska robotar lyckats ta sig igenom luftvärnssystemet Iron Dome?
Ja, till att börja med så är det är tre lager i det här luftvärnssystemet och de kallas ju Iron Dome. Det är de kortaste där, det är mer raketer som vi ser skjuts från Gaza och drönare. Och sen har vi David Sling som går lite längre, kanske ut emot en 10 mil. Men det man förlitar sig på i det här läget, det är det så kallade Arrow-systemet. Och det möter i huvudsak de här ballistiska robotarna på en väldigt hög höjd. Alltså då är vi uppe så högt där det inte finns något syre egentligen, där de är vänder i kastbana för att sen ta sig neråt. Och även om de här systemen är väldigt, väldigt potenta och väldigt bra, kanske världsledande till och med, så är de ju inte hundraprocentiga. Det finns inget sånt här system som är hundraprocentigt. Även om det är sannolikt över 90% någonstans, så innebär ju det omvänt att skjuter man 100 så är det ett antal som går igenom. Och det är en enorm sprängkraft i de här ballistiska missilerna som vi ser regna över skyarna senast i natt här nu kring 3 i Tel Aviv då.
Mm. Men vilka mål är det som Iran först och främst riktar in sig på nu?
Ja, det är väl just där som det blir lite knepigt och där det blir svårt att få Israel framförallt att lugna sig, tror jag, i det här läget. För enligt återkommande uppgifter så har ju ayatollan instruerat sina väpnade styrkor att attackera israeliska civila och befolkningscentrum. Och då kan ju vän av ordning tänka att ja, men det gör ju Israel i Gaza också. Men där är det ju en viss skillnad, för där slåss ju fienden med hjälp av att gömma sig bland civilbefolkningen. De här attackerna vi har sett i Israel, till exempel i Bat Yam här strax söder om gamla Jaffa. Jag menar, det finns ju inga militära installationer där. Det är ju möjligen kulturella värden som går med. Det här spänner nog på det hela ytterligare. Men det är möjligt att man har svårt att bekämpa militära installationer effektivt. Och då blir man tvungen att vända sig mot de här som man ibland inom citationstecken kallar strategiska mål. Det vill säga befolkningen. Och att få befolkningen kanske förhoppningsvis att stå upp mot sin regering och be om att få ett slut på det här.
Men hur länge kommer Iran att kunna attackera Israel på det här sättet?
Det är jättesvårt att spekulera i. Det har ju att göra med förmodligen ofta väl förborgade hemligheter. Det vill säga hur mycket missiler, ballistiska missiler pratar vi om nu. Det finns ju även kryssningsmissiler som flyger lägre och kan styra i sin bana och mycket drönare som vi har sett. Det handlar ju om tillgång och att kunna upprätthålla en operation och att inte hamna i det vi militärt kallar för kulmination när man inte längre kan hålla upp kraften i den här rörelsen. Det har ju funnits olika uppgifter om hur mycket såna här ballistiska missiler, om vi stannar där, om de farligaste vapnen så att säga, att man har ett par tusen. Den senaste uppgiften jag såg var att man bedömde att de hade åtminstone 3000, kanske mer, när kriget började utav de här mer kraftfulla varianterna. Och jag har sett siffror tidigare på kanske uppemot en 10 000. Nu har vi kanske sett omgångar där man har skjutit uppemot 100. Det är svårt att säga eftersom det blir nyhetsrubriker som präglar de här sakerna. Och omvänt så vet vi att Israel systematiskt bombar avskjutningsplatserna för de här robotarna. Så att det här blir liksom en matematisk övning i slutändan, hur länge man kan hålla på.
Jag får tacka dig där, Anders Ekholm, doktorand och överstelöjtnant på Försvarshögskolan. Det är nämligen dags för Kulturnytt nu med Anna-Moa Rutgersson. Hos dig får vi höra senaste nytt från datorspelsvärlden.
Det stämmer bra det. Som en reaktion på AIs intåg så kommer nu datorspel baserade på fysiska modeller i lera eller frigolit. Tora Strid är projektledare.
Så AI får ta de jobben som inte är särskilt roliga och så får vi fortsätta att vara kreativa.
2022 startade spelutvecklarna Klaus Lingeled och Olof Redmalm spelstudion Moonhood. De hade båda tidigare jobbat på stora spelstudios och ville hitta andra sätt att göra spel.
Varenda grej som går in i spelet byggs för hand först. Liksom. På något sätt så bygger vi det i antingen leramodell eller pappmodell eller frigolitmodell eller vad som helst. Liksom så.
Det är ändå en form av brygga mellan det gamla och det nya. Vi har en automatiserad process för att ta fram 3D-modellerna. Också menar att vissa varelser i spelet rör sig med hjälp av en sorts AI.
Ja, AI pratar vi mer om än någonsin. Men Tora Strid, projektledare på Game Lab Lindholmen, tror att vi kan vänta oss en återgång till mer konstnärligt lagda TV- och datorspel.
Det är inte meningen att AI ska stjäla de yrkena och arbetsuppgifterna som är roliga, utan jag vill snarare bli lite motrörelse nu inom spel. Jag både tror och hoppas att vi kommer söka oss mycket mer till alltså mer traditionella sätt.
Reporter William Thomas. En nationell idrottsutbildning i dataspelet Counter-Strike. Ja, det kan bli verklighet på en gymnasieskola i Växjö. Vi hör läraren Linus Glans.
I och med e-sport då liksom blev godkänt som inom Riksidrottsförbundet. I samband med det då så gick då möjligheten att också starta nationella idrottsutbildningar. Och det är ju inte konstigare än att det finns liksom en 15-åring som drömmer om ett proffsliv i självklart Arsenal då.
Ja, eleverna ska kombinera sina studier med elitidrott i e-sport. Det innebär att man får en vanlig gymnasieexamen samtidigt som man tränar datorspelet Counter-Strike.
Det var sist i Kulturnytt för den här gången.
Tack så mycket för det. Då lämnar jag ordet till morgonens meteorolog på SMHI, Caroline Wahlberg.
Ja, tack så mycket. Helgen bjöd på de flesta platser i landet på högsommartemperaturer, men nu har vi fått ett väderomslag då både ostadigare och svalare luft har rört sig in. En kallfront med regn passerar österut och norrut över landet och följs under dagen i Götaland av växlande molnighet. I norra Svealand och södra Norrland följs regnet under dagen av skurar som under kvällen även kommer beröra delar av södra Svealand. Risken för bränder i skog och mark är stor på Öland och vid Götalands ostkust samt i delar av sydöstra Svealand och området kring Vänern och Vättern. Prognos är det morgon bitti, västra Götaland. Molntäcket spricker upp och följs under dagen av växlande molnighet, mest uppehåll och 17-20 grader. I natt ökad molnighet och 10-14 grader, västlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland. Regn passerar österut och lämnar Gotland runt mitt på dagen och det följs av växlande molnighet och 17-22 grader lägst på Gotland. I natt klart till halvklart och 10-15 grader. Västlig vind med tidvis friska vindbyar. Östra och sydvästra Svealand. Under dagen spricker molntäcket upp västerifrån, men i de östra landskapen passerar regn österut under morgonen och förmiddagen. I eftermiddag växlande molnighet och 18-22 grader. I kväll och i natt skurar lokalt och i natt 10-14 grader. Västlig vind med friska vindbyar, i natt svag vind. Nordvästra Svealand samt södra Norrlands kust och inland. Regn passerar norrut och österut och följs av något uppsprickande molntäcke och skurar. Efterhand västlig eller nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar. I Dalarna, Gästrikland och Hälsingland 18-22 grader, annars 12-17 grader. I natt i Jämtland och Ångermanland molnigt, annars mest klart och då 8-12 grader och avtagande vind. Norra Norrlands kust och inland. Molnigt eller i det soliga området längst i norr ökad molnighet under dagens gång. Och det följs av regn eller skurar som når nordligaste delen först ikväll eller i natt. Idag 10-15 grader, i Norrbotten upp mot 18 grader, i natt 7-11 grader. Ostlig eller sydostlig vind, ikväll svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. I det soliga området längst i norr ökar månighet och under dagen sprider sig regnet i söder norrut. 7-12 grader och ostlig eller sydostlig vind. I natt skurar 3-8 grader och västlig vind. Imorgon får Götaland växlande månighet, i övriga landet mer mån och i fjällen och nordligaste Norrland en del skurar. Under eftermiddagen och kvällen väntas fler platser i nordvästra Svealand och Norrland beröras av tidvis regn eller skurar. Och på onsdag då kan regnade skurar dö kvar i Norrland och även i Svealand någon skur, i Götaland soligt eller växlande månighet. På torsdag får hela landet växlande månighet och lokalt någon skur. Och på midsommar väntas återigen växlande månighet, men i nuläget väntas mest uppehåll. Och på midsommarafton från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr. Klockan 6 hade Stockholm 19 grader, Göteborg och Malmö 15, Kalmar 17, Visby 16, Jönköping flygplats 13. Norrköping 16, Karlstad 13, Gävle och Mora 15, Sundsvall 14, Östersund 12, Umeå 14, Vilhelmina 12, Luleå 11 och Kiruna hade 7 grader. Slut från SMHI.
Och klockan tickar mot 7, då blir det nyheter med Ekots Katarina Boive om G7-mötet bland annat.
Ja, Iran och Israel står högst på agendan när 7 av världens ledande ekonomier möts i Kanada idag.
Och det kommer också att handla en hel del om konflikten i Mellanöstern. Vi har med oss Iran-kännare och vi hör också freds- och konfliktforskare om hur en möjlig lösning ser ut på konflikten mellan Israel och Iran. Och så hör ni om en ny framgångsrik metod med språkinlärning för invandrare som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Nu är klockan 7, här är Ekot.
Fortsatta attacker mellan Israel och Iran. I USA har mannen som misstänks för mord på en demokratisk politiker gripits. Handgranater blir allt vanligare vid brott. Föräldrars inflytande över skolan måste minska, anser skolministern. Och vår korrespondent har träffat Toretto från Colombia som försörjer sin familj genom att strida på Ukrainas sida. Ja, Iran och Israel fortsätter att attackera varandra. Under natten har Iran avfyrat robotar mot Israel och minst 4 personer ska ha dödats och över 80 har skadats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Hittills har sammanlagt minst 14 personer i Israel dödats sedan i fredags enligt landets myndigheter. Och enligt Irans hälsomyndigheter har 224 människor dödats hittills i Iran. Från Iran, bilder på blodiga människor som springer i panik eller ligger avsvimmade på marken. Det finns inga skyddsrum i Iran. Myndigheterna uppmanar människor att söka sig till tunnelbanan eller till moskéer och att inte sprida videoklipp på attackerna, vilket man gör ändå trots att hastigheten på internet begränsats kraftigt av regimen. Iranier är inte vana vid krig och även de som avskyr regimen brukar säga att åtminstone håller de krigen borta från oss. När terrorrörelsen IS var som starkast bekämpades den i Syrien och Irak. IS kom inte till Iran och konfrontationerna med Israel sköttes av Hezbollah i Libanon. Men nu är kriget här, sa en ung man som jag har haft kontakt med i Teheran. Jag har aldrig varit så rädd, sa han. Vart ska vi ta vägen? Jag ser långa bilköer med folk som flyr från Teheran nu, men min familj har ingenstans att fly. Israel har slagit ut Irans luftförsvar och Benjamin Netanyahu sa igår att Israel kan komma åt vilken iransk ledare som helst.
They attacked their chief nuclear scientists working. It's like Hitler's nuclear scientists. Would you leave them? Of course not. We attacked their top command because we're now over the skies of Tehran.
Vi har dödat kärnfysiker och Irans högsta befäl. Vi befinner oss i luften över Teheran, sa Netanyahu. Enligt amerikanska medier har Donald Trump lagt in sitt veto mot att Israel dödar Irans högste ledare Ayatollah Khamenei. Det vore inte någon bra idé, ska Trump ha sagt. Cecilia Udén, Kairo. Iran och Israel kommer att stå högst på agendan när världsledarna inom G7 idag inleder sitt möte i Kanada.
Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens.
Donald Trump slog an en hoppfull ton innan han klev ombord på presidentplanet på väg till G7-mötet utanför Calgary i Kanada. Jag tror att Israel och Iran kan nå en överenskommelse. Det är dags för det, sa Trump. Och tillade att ibland måste parterna bara slåss färdigt först.
Sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.
Trump fick också frågor om hur han ställer sig till attackerna. Han ville inte svara på frågan om han bett Israels premiärminister att pausa anfallen mot Iran.
Have you asked Israel to pause their airstrikes into Iran?
Well, I don't want to say that.
När 7 av världens ledande ekonomier nu samlas för G7-mötet så är det krig och konflikter som kommer att dominera agendan. Förutom det akuta läget i Mellanöstern så väntas också diskussion om Ukraina och om man ska utvidga sanktionerna mot Ryssland. Både Frankrike och Storbritannien har signalerat att de vill ta upp frågan om tuffare sanktionsåtgärder. Ukrainas president Zelensky kommer också att delta på mötet. Gina Lindberg, Washington.
I Minnesota så har nu den man som misstänks för mordet på en demokratisk delstatspolitiker och hennes man gripits.
Good evening. After 2-day manhunt, 2 sleepless nights, law enforcement have apprehended Vance Bolter.
På en presskonferens meddelade polisen i Minnesota att 57-åriga Vance Bolter gripits, misstänkt för att ha skjutit ihjäl den demokratiska delstatspolitikern Melissa Hortman och hennes make. Det var i fredag som Hortman och maken sköts i sin villa i förorten Brooklyn Park. En omfattande polisinsats drogs igång och totalt deltog över 100 poliser i jakten. När polisen åkte ut på larmet om skottlossningen så möttes de av en man utklädd till polis som var på väg ut ur Hoffmans hus. Mannen öppnade eld mot polisen och flydde till fots. Bolter misstänks också för att ha skottskadat en annan delstatspolitiker för det demokratiska partiet, John Hoffman och hans fru. De båda vårdas på sjukhus. Gärningsmannen verkar ha drivits av ett hat mot aborter. I en bil som hittades nära brottsplatsen har polisen hittat ett manifest med en lista på 70 namn på demokratiska politiker, abortaktivister eller personer med kopplingar till olika abortkliniker.
Reporter Erik Norberg. EU vill skynda på samarbetet med Grönland om sällsynta jordartsmetaller. Det uppger Frankrikes president Emmanuel Macron på en presskonferens i Nuuk. Macron sa också att Frankrike ska öppna ett generalkonsulat på Grönland och riktade stark kritik mot USA:s president Donald Trumps hot om att ta över ön. Hittills i år har polisen haft en ökning av antalet ärenden med handgranater. De är redan lika många som under hela förra året. Bland annat hittades en skarp handgranat när förskolebarn lekte i ett skogsområde. Jon Norberg är kommunpolis i Sigtuna.
Vi hittade några handgranater som var gömda här, som någon hade gömt undan.
Det var ett litet skogsområde precis utanför staketet till förskolan som det hittades en handgranat vid en sten. Det var några barn som var ute och lekte inte nudda mark här då, så att de hoppade mellan stenarna och då så såg förskolepedagogen att det låg vad som såg ut som en handgranat vid en av stenarna. Man tog in barnen snabbt och när polisen sen sparade av området här och sökte igenom det så hittades ytterligare handgranater. Det här är ett av runt 40 ärenden som polisen haft hittills i år om handgranater och det är lika många som man hade under hela förra året. Malin Nygren är chef för Nationellt bombdatacenter.
Vi ser en negativ utveckling när det gäller handgranaterna. Det märker vi både på tillgången, vad som faktiskt används i de här olika explosionerna eller attackerna då mot bostäder eller personer. Men också i vad vi tar i beslag.
Redan förra året larmade polisen om att handgranaterna hade blivit vanligare och det bedöms bland annat handla om att de är lätta att använda och att det blivit svårare att få tag på sprängämnen från till exempel byggen. Vid förskolan där det hittades handgranater i skogen intill säger personalen till mig att de är tacksamma att allt gick bra. Kommunpolis John Nordberg.
Det är ingenting riktat mot just den här adressen på något sätt, utan det här är ju någon som har sett ett tillfälle att gömma någonting här och tyckte att det var en bra idé.
Det sa John Norberg som alltså är kommunpolis i Sigtuna och reporter var Henrika Åkerman. Föräldrars inflytande över skolan måste minska och det ska ske genom en ändring av skollagen. Det säger skolminister Lotta Edholm efter en granskning av P4.
Lärare idag är väldigt, väldigt trängda av föräldrar. Det finns mängder av vittnesmål kring det här. Och vi har också en skollagstiftning som säger att föräldrar ska ha ett inflytande över skolan som går alldeles för långt.
Är det så att en kommande skollag ska begränsa föräldrars inflytande över skolans arbete?
Ja, det kommer det med största sannolikhet att göra. Vi har ju ett utredningsförslag nu som vi arbetar med.
P4 Storstadskanaler har i en granskning avslöjat att kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö portar bråkiga föräldrar från skolorna i form av tidsbegränsade tillträdesförbud. Detta efter att rektorer och annan skolpersonal utsatts för hot eller beteenden som skadat arbetsmiljön och försvårat undervisningen.
Jag tycker att det är sorgligt att det behövs.
Exakt hur föräldrars inflytande i skolan ska minska kan inte Lotta Edholm specificera. Men i den statliga utredning som presenterades tidigare år föreslås att skollagen formuleras om så att föräldrar endast i begränsad omfattning ska kunna påverka sitt barns utbildning. Och redan till höstterminen så ställs hårdare lagkrav på att skolorna ska skydda sig från att obehöriga kommer in, vilket kan innebära låsta dörrar, passerkort, kodlås och taggar. Är det stängda skolor som vi ser framför oss?
Det tror jag man får räkna med i mycket högre utsträckning. Skolan är ju till för att vara skola, det är ingen allmän plats.
Skolminister Lotta Edholm och reportrar var Thomas Heldmark, P4 Stockholm, Josipa Kesic, P4 Göteborg och Joel Sund, P4 Malmöhus.